Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini.
Och mig Anna Bennick.
Idag ska vi ju prata om det oerhört populära ämnet. Återkommande i den här podden och i mångas liv. Småbarnslivet helt enkelt.
Ja.
Mer fokus på just relationen föräldrarna emellan.
Ja, föräldrarrelationen under barnaåren. Men Nicky, du är ju faktiskt i ganska starten av det där. Vad tycker du är så här, det bästa och kanske det svåraste eller jobbigaste med att bli föräldrar?
Ja, jag har ju tänkt en del på det där. Min dotter är nu ungefär 20 månader. Det är vårt första barn. Och jag och min man har ju varit tillsammans i... Oj, jag kanske borde kunna det här top of mind. Men kanske 7 år.
Ja.
Och... Jag har också liksom funderat på så här, hur såg relationerna ut när man var yngre?
Mm.
För vi är gifta och så här, nu, det här är min liksom, mitt livskärlek, den stora relationen i mitt liv. Hur var det innan? Och, alltså, det var ju enklare förr ur ett perspektiv. I alla fall för mig. Jag blev liksom förälskad, kär. Det var en het romans och sen så var det över. Men man levde liksom för och den relationen under en period. Det var ju väldigt mycket fokus, så pass att man liksom glömde bort sina vänner och skolan och lämnade in sin C-uppsats. Allt sånt liksom bara försvann. Det var ju härligt på ett sätt.
Ja.
Och det har ju också varit lika härligt och hett och fantastiskt såklart när jag träffade min man Niklas.
Mm.
Vi har mycket gemensamt. Vi har alltid haft väldigt roligt ihop. Vi har umgåtts mycket med vänner och bekanta och vi har rest en hel del. Och vi kommer ju från musikbranschen där det har varit mycket events och tillställningar och festivaler runt om i världen och så. Mm. Och det var väl också det vi landade lite i när vi väl bestämde att vi ville försöka skaffa barn.
Mm.
Att liksom, vi båda kände väl att vi har ju upplevt så mycket i livet. Så nu är det dags, nu kan vi lägga livet på hatthyllan i några år.
Just det, det är lite det som är känslan ibland. Ja. Att livet hamnar på hatthyllan och så är man så upptagen man av någon annans liv.
Mm. Ja, men så det är det jag menar, att för mig... känns det ibland som att precis som förut så kunde relationen vara det som slukade hela livet. Nu har det ju blivit min lilla dotter som har slukat upp hela mitt liv.
Mm. God aptit brukar de göra det.
Ja, de älskar det. Och jag älskar det också. Men det är klart att det finns vissa helger, det finns vissa dagar då jag kan minnas tillbaks till tiden då jag inte var förälder. Och man bara kunde ha kul. Mm. För nu blir det även så här, om du har barnvakt så har du ändå det i bakhuvudet, i baktanken. Och säga att du vill vara ute eller vara på en trevlig middag och dricka lite och ha lite kul. Då vet man att man kommer vara bak i stan efter. Och vid något tillfälle så kommer man ju behöva ta hand om sitt barn igen.
Mm.
Så för mig blir då det nästan som ett hinder. Mm. Det är inte värt det för att det kommer kosta så mycket dagen efter.
Ja, men jag känner verkligen igen det där. Jag kommer ihåg att min man och jag under småbarnsåren hade så här, på helgerna så hade vi liksom varsin sovmorgon.
Ja.
Att en kunde sova lite längre om den andra gick upp klockan 05.42 eller när barnen tycker att nu är det dag och nu vill jag gå upp. Och att det ibland var så här, vilken dag ska jag ta? Ska jag ta lördagen för att det är så himla trött efter den här veckan? Eller ska jag då blir det jättejobbigt på söndagen. När vill du sova? När vill du sova?
Ja, och att det är det jag menar.
Ja, alltså att man höll på med såna där frågor som var liksom viktiga.
Ja,
då. Och då har man verkligen liksom lite brist på sömn och egen tid. Och ja. Sådär.
Men jag menar också att det tar ju lite udden av att det ska vara kul.
Mm, verkligen.
När det blir så mycket konsekvenstänk.
Ja. Och just det där, allt man måste fixa inför att en barnvakt ska komma några timmar. Och att det inte går att komma hem för sent och det inte går att ha druckit ett glas för mycket. För det kostar för mycket dagen efter. Och så. Det liksom är, man är ju inte fri längre. Även om man är fri i några timmar så är man ändå, friheten är lite vingklippt på ett vis.
Det var lite exakt det jag upplevde i morse när min man kommer in. Jag står och klär på Nilo, vår lilla dotter. hon ska iväg till förskolan liksom. På morgonen då ska man inte hetsa, man ska inte ställa för mycket frågor tycker jag.
Tycker inte du, nej.
Man ska bara få den processen att liksom pågå och gå gärna så smidigt som möjligt.
Ja.
Då kommer min man och börjar ställa 35 frågor om hur vi ska göra i helgen. Nilo ska ju sova hos mormor för att jag ska iväg på en tjejmiddag och min man ska iväg på en herrmiddag. Vi är väldigt konservativa, hör jag nu när jag säger det.
Och ändå så är de där tjejmiddagarna det som är en stor del av livet.
Ja, vi umgås aldrig tillsammans, herrar och damer i vårt kompisgäng. Jag skojar. Men i alla fall. Och då så har hans gäng som han spelar paddel med bestämt sig för att de ska spela paddel på söndag. Och vi har också en stående tennistid på söndagar. Och då kommer han med så här: hur ska vi göra nu på lördag? Ska Nilo sova hos din mamma? Vilken tid måste vi hämta henne? Tror hon kommer vara okej med att vi spelar tennis och paddel och inte hämta henne förrän på eftermiddag? Och så jag bara, det är det här jag menar. För då blir det helt plötsligt, det blir så ett stort projekt. Det blir så många människor som måste involveras. Och det blir så många frågor kring att så här, ja, vi vill bara gå ut och ha kul en kväll och nu måste vi ta ställning till 10 andra saker som behöver lösas dagen efter.
Mm.
Och då, alltså jag kan nästan ibland känna, vet du vad, jag stannar hemma på lördag. för mig blir det ibland så att jag känner, det är inte värt det liksom.
Jag känner igen det där jätteväl också. Jag tror det är många som gör det. Att det blir, ja men som sagt, en sorts vingklippt frihet.
Ja.
Men jag tror att det här är väl en av de vanligaste svårigheterna när man blir föräldrar. Just det där med sin egen tid och att orka med och de krav som man har.
Mm.
De kommer ju ibland utifrån. Det är ju klart att ett barn har krav på en och det finns också yttre krav. Men många gånger kommer ju också kraven av vad man ska hinna och göra och hur man ska vara som förälder och så, de kommer ju inifrån oss själva.
Mm.
Och ibland är det rimliga krav och ibland är de också ganska orimliga. Det går inte att vara så där 100% närvarande, fatta alla beslut rätt, vara pigg och glad och kåt och glad och tacksam och det där gamla, som det gamla ordspråket lyder, när man är förälder. Så att ganska ofta handlar det också om att så här, vad är det jag behöver dra ner på, kanske prioritera bort lite mer och hur kan jag syna de krav jag har i sömmarna.
Men Anna, du har ju 3 barn.
Ja.
vad fick dig att vilja gå igenom allt det här 3 gånger om?
Ja, det är den stora frågan.
På fråga.
Ja, men det är väl det liksom dubbla i att det också är så himla härligt. Alltså vi pratar ju om det här att lägga livet på hatthyllan och hur begränsad man blir och hur jobbigt och påfrestande det faktiskt kan vara mellan varven att vara förälder. Men sen är det ju också så att den där lådan man har lagt på hatthyllan, där i är ju livet också.
Ja.
Alltså det är ju också, vilken jävla grej det är att få barn.
Ja, det är häftigt.
Jag tänkte på så här, när vi pratade om det där med det bästa och det sämsta. Alltså det bästa, det är ju så här att plötsligt så fattar man bara, va? Det här är en helt ny sorts kärlek.
Mm.
Den här kärleken, jag älskar ju mina föräldrar, min syster, mina vänner. Och sen har jag varit förälskad i diverse personer. Och sen har jag träffat mannen som jag älskar så mycket så att jag vill att vi ska ha barn ihop. Och jag har känt jättemycket kärlek. Så
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det sprängs i bröstet och sen kommer ett barn och så bara är det, man blir ju överväldigad alltså av doften av, ja men av kärleken, av hur mycket man orkar göra. Jag tror att det är, man måste väl vara så där kär i något för att orka stå ut med att det är så jävla jobbigt också. Men att få uppleva det, det tycker jag har varit så här en jättehäftig grej.
Ja.
Och när det kommer till parrelationen så tycker jag, om man ska se på det som är positivt, så är det ju där att de känslor som man känner för sitt barn, det delar man ju bara med den andra föräldern. Mm. Det finns ju ingen annan som fattar hur mycket man går sönder av när bebisen gör något ljud eller plötsligt får sin första lilla tand. Och det där kommer jag ihåg också när jag hade skilt mig senare, så tappade våran yngsta dotter, som då var 6 år, sin första tand. Och då var det så tydligt just det där att det här, det kan jag dela bara med hennes pappa. Och han är faktiskt inte här just nu. Nej. Han bor liksom på en adress en liten bit härifrån. Mm. Men just hennes här, att det stora i att ha tappat en tand, att lägga tanden i ett glas. Hon skrev ett brev på jättegulligt liksom 6-årsspråk till tandfen. Mm. Ge gärna tanden till mamma så att den är kvar här. Och så här, skrev dit, och liksom hur stort det här var.
Ja.
Och man går ju sönder inuti av liksom kärlek till när det händer sådana saker med ens barn. Och så fanns det ingen där jag kunde dela det med. Och det kändes liksom lite ensamt, kommer jag ihåg. Nästan lite sorgset.
Mm.
Därför att, så att det tänker jag är så här, att med parrelationen, det som är positivt är väl en sak är väl det. Liksom. Mm.
Ja, men det blir ju också, som sagt, att fokus blir ju barnet.
Mm.
Och att relationen liksom sätts i baksätet.
Ja, men fast både och tycker jag. För att relationen kan ju också bli så här, att ha ett verkligen ett gemensamt projekt.
Mm.
Min exman och jag, alltså barnens pappa, vi fick barn väldigt fort. Det råkade, råkade hända fort och det var jättekul. Och jag tror att det också var liksom lite räddningen att vi hängde ihop så himla länge. Just att vi var föräldrar till små barn. Därför att när barnen blev lite större och när vi fick lite mer luft i kalendern och lite mer tid, så bara var ju en sak som kanske var problematiskt var att vi är väldigt olika.
Mm.
Vi ville ju ganska olika med våran tid. Vi hade rätt olika tempo också och sådär.
Mm.
Men barnen var ju verkligen det som också förenade oss väldigt
just det.
Mycket.
Mm. Det påverkar ju livet och det kan ju också förändra en som person.
Mm.
När man blir förälder.
Ja.
Och som sagt, det är ju relationen man lever i som den kommer påverka främst.
Mm.
Som vi nämnde har vi ju fått in väldigt mycket frågor om just då parrelationen i småbarnsåren under säsongen som har gått. Så vi har ju valt ut 3 stycken lyssnarfrågor som vi kommer ta upp i det här avsnittet. Ska vi börja med en av lyssnarfrågorna?
Mm.
Den går så här. Hej relationellt. Vi är ett par som varit tillsammans i 6 år och har precis fått vårt första barn. Innan vi blev föräldrar så tyckte jag att min sambo umgicks lite väl mycket med sina singelkompisar och var ute och festade en hel del och reste iväg på festresor. Jag tyckte det kändes trist då jag gärna hade velat spendera vissa av de kvällarna med henne och gjort några av de resorna ihop. Nu när vi har fått barn har det blivit helt tvärtom. Vårt barn är nu 9 månader gammalt och hon har aldrig varit ifrån vår dotter längre än ett toalettbesök. Jag har ens inte fått gå iväg på en promenad själv med vår bebis. Hennes kompisar tror att det är jag som hindrar henne från att göra saker på egen hand, men så är det inte. Jag försöker uppmuntra henne till att göra något kul för sig själv, men det vill hon inte. Hon vågar inte lämna ifrån sig vårt barn, inte ens till mig. Vad ska jag göra?
Ja, och det här är inte heller ovanligt, tycker jag.
Nej.
Det finns ju en förståelse för en första tid också av så här total bubbla, att man har svårt att lämna sin lilla bebis. Det är ju jättevanligt. Man vill ha den nära sig hela tiden. Och många kan känna en oro också över att omvårdnaden blir nog inte riktigt lika bra om jag lämnar ifrån mig till den andra parten, eller något kommer kanske hända om jag tappar kontrollen och släpper kontrollen, att jag behöver finnas där nära hela tiden. Det är ju inte helt logiskt när det gäller den andra vårdnadshavaren förstås. Det blir säkert ungefär lika bra omvårdnad i de flesta fallen då. Men känslor är ju inte alltid logiska, och så här kan det verkligen kännas.
Mm.
Och det kan liksom ta tid att separera sig från den här symbiosen som uppstår där i början.
Mm.
Och det ska man kanske ha lite tålamod med. Men det här är 9 månader senare.
Ja.
Och det är ju inte så bra om det håller i sig för länge och nästan blir men några personer som jag har träffat och jobbat med, där har det handlat om nästan så här en tvångsmässighet. Att jag får jättemånga jobbiga tankar om jag lämnar mitt barn längre än ett toabesök som den här brevskrivaren hade skrivit. Och den andra föräldern, den måste ju också få möjlighet att ha egen tid och skapa sin relation och så vidare. Så jag tror att det är rätt jobbigt för båda två här egentligen. Den ena att inte få vara själv med sitt barn, pyssla, om det endast liksom får ske under, under så lång tid som det tar att gå och bajsa.
Ja.
Liksom. och sen, så jag undrar, så här, vad säger hon, den här mamman då? Har hon uttryckt så här, jag känner mig så överdrivet orolig att det blir inte värt det. Jag vågar inte gå längre än några meter ifrån och sådär. Kan hon själv se liksom, att det skulle vara bra att stegvis kanske våga släppa lite in, lite mer in den andra föräldern?
Men hur är det generellt med sånt här? Alltså, kan det bli svårare ju längre tid det går?
Ja, det kan bli det. Om det handlar om en sån här, att det är massa oro och tvångstankar som hon har av att inte kunna lämna sitt barn alls.
Nej.
Det brukar åtminstone inte sådär ge med sig med tiden om det har gått 9 månader nu. Så jag skulle ju råda de här personerna, den här familjen, att be om lite hjälp någonstans. Kanske gå till BVC. De är ju jättevana vid att höra såna här historier. Jag kommer själv ihåg, inte 9 månader senare, men de första veckorna.
Ja.
De första veckorna när barnens pappa, liksom vårat första barn, bar våran äldsta son, så tyckte jag så här, men gud vad det ser otryggt ut, måste du hålla med en arm så där, kan du hålla båda? Jag blev jättestressad av, så här, man tycker ju liksom att det är bäst omvårdnad det blir här, ge hit honom så där. Och det är säkert helt vanligt, men att om det inte liksom släpper och går över, så behöver man nog få lite hjälp och lite stöd i det där.
Men vad kan den här partnern göra liksom primärt? Är det att lyfta vad han känner, eller är det att liksom respektera att hon vill ha det så här, och så får det ta sin tid? Det kanske löser sig över tid också när hon ser att barnet växer och blir mer stabilt och så. Eller för jag menar, det här kan ju påverka som sagt relationen de två sinsemellan. Det kan ju antingen leda till en konflikt om han trycker på för hårt, eller också att han blir ensam i det här. Att liksom det distanserar sig för mycket.
Jag säger ja på både och. Mm. Ja, han ska respektera hennes känslor och visa förståelse för att det kan vara jobbigt och svårt att släppa ifrån sig. Och att hon uppenbarligen har jobbit med det. Och ja, han ska ta upp hur det blir för honom.
Mm.
Alltså att inte döma eller vara liksom men anklagande eller så, för det brukar inte leda någon bra vart.
Nej.
Men att säga, så här är det, och jag behöver kunna få gå också på mina egna promenader och ta hand om vårt barn, inte bara när du är på toaletten. Och jag tror att det är sunt också att du får möjlighet att gå en promenad med en kompis någon gång på egen hand, och att våga det. Vi ska ju liksom långsamt separera oss. Även om det är en långsam process så ska vi ju separera oss lite grann ifrån den där symbiosen.
Ja.
Jag tänker, så här kan de inte riktigt ha det.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nästa fråga är från en kompis till ett par. Hon skriver så här. Hej Anna och Nicky. Jag gillar er podd och tycker det är kul när ni tar upp parrelationen i småbarnsåren. Mina vänner har varit det ideala paret. Deras kärlek har gjort oss alla andra i kompisgänget avundsjuka. Men sen de fick barn, de har precis fått sitt andra barn, har de helt tappat glöden. De hade båda väldigt framgångsrika karriärer och en stor livsglädje. Det var alltid de som drog ihop gänget och hittade på saker. Nu har inte bara allt det försvunnit, vilket är förståeligt och de nu har sina barn att fokusera på. Men det som är trist för oss att se är att de också verkar helt tappa bort kärleken för varandra. Jag står dem båda nära och fått höra deras versioner av att de känner sig ensamma och inte upplever något stöd eller kärlek från den andra. Jag har försökt att medla, men det blir bara fel. Nu umgås de knappt med varandra längre. De har delat upp sina liv. Jag undrar om det finns något mer jag kan göra. De är en sån fin familj. Hälsningar Camilla. Fin kompis, tänker jag rent spontant. Ja,
det var min första tanke också. Verkligen fin kompis som oroar sig och vill och försöker. Ja. Och sådär. Verkligen fint att vilja hjälpa till och också att våga det. Mm. Att våga såhär, fråga båda och försöka lite grann medla ja. Och sådär.
Väldigt observant att mm. såhär, hon har sett det och engagerar sig och som sagt bryr sig väldigt mycket.
Det är ju svårt att veta vad det handlar om. Ja. Det får ju inte vi riktigt information om här. Men om båda känner sig så här ensamma och båda upplever nej men vi har ingen kärlek kvar riktigt och de delar upp sig och lever liksom så här separata liv och inte heller liksom lyckas nå varandra även när det kommer in en kompis så här och försöker ja. Men hörni, så här, vad är det som har hänt och så vidare. Min andra tanke är de kanske ska söka lite professionell hjälp mm. om de inne på sitt andra barn och inte har lyckats närma sig eller nej. Bara hamna längre och längre ifrån varandra. Så här kan de ju inte leva under jättelång tid. Eller jag kan man ju alltid förstås. Men mm. det verkar inte som att de har det så roligt. Det är nej. Jättejobbigt att känna sig ensam och inte uppskattad eller omtyckt.
Alltså för det kan ju också bli som sagt att om man inte tar upp saker och ting i god tid så kan det ju skapa en betydligt större distans som är svårare att liksom hämta tillbaks på något sätt. Alltså jag upplever ju lite det när jag läser den här frågan, som sagt, vi har ju inte alla detaljer, men det känns ju som att alltså en del av mig undrar så här, är det för sent? Har det gått för långt? Och en del kanske så här är, och vill de ens? De kanske har bestämt att så här, nej men det, vi har vuxit ifrån varandra, det finns inte så mycket kvar att jobba på. Så kan det ju också bli ibland. Det verkar också framgå att även jobbmässigt och så har de liksom tappat energin.
Ja, verkligen. Och jag undrar så här, hur mår de var och en för sig ja. Också i det här. Mm. Så att jag, och det är så svårt att liksom råda någonting annat än att söka lite hjälp eftersom mm. vi vet så himla lite. Men det vi vet är ju verkligen att de verkar inte trivas alls ihop. Nej. Och den där ensamheten man kan känna i sin relation, vi pratade ju faktiskt om det i förra mm. avsnittet också, den kan vara otroligt tärande och det är ju nästan ensammare ibland att känna sig ensam bredvid någon mm. än att känna sig ensam i sitt kök utan någon bredvid.
Mm. Och just det här med att söka hjälp, för alltså, man kan ju ibland resonera så här, men vad ska det hjälpa om jag bara ska sitta och prata med någon annan, den förstår ju inte mig eller hur mitt liv ser ut. Eller, alltså, det känns som en väldigt vanlig åsikt eller tanke man har om just terapi och mm. gå till en psykolog.
Mm.
Att det blir lite så här, men vad ska att liksom sitta och älta och prata om det här, vad ska det hjälpa?
Ja.
Men jag upplever att prata med en psykolog eller gå i terapi, det handlar ju också om att du pratar ju med någon som liksom har ett helt blankt blad om mm. dig. Mm. Det finns liksom inga förutfattade meningar. Den har ingen inblick i situationen mer än vad du berättar.
Mm.
Och det kan ju vara väldigt skönt ibland.
Mm.
Att få dels prata av sig och helt och hållet bara berätta sin version och få liksom ja, men prata kring det och de känslor som du har. Att det inte heller alltid behöver vara fokus på vad alla andra tyckte eller sa eller liksom så.
Ja, för en sak också man kan få om man får en objektiv utifrån blick på det hela är ju också att man kan få lite verktyg och lite stöd och få hjälp att förstå den andra lite bättre. Det är ju oftast det som vi försöker med när vi jobbar i parterapi och med familjer som har hamnat långt ifrån varandra. Att vad är det som är långt ifrån? Hur kan man närma sig? För nästan alla brukar ju önska det ändå. Ja. Att man ska ha en lite närhet och connection eller vad man ska kalla det för. Mm.
Ska vi gå vidare då till det oerhört populära momentet i podden. Det är ju när du, Anna, har din lilla tid i spotlighten, höll jag på att säga.
Ja.
Men forskningskollen.
Forskningskollen.
Ja, det är en höjdpunkt för mig.
Ja.
Jag är sugen och nyfiken på att höra vad du har hittat på den här veckan.
Vet du vad, Nicky? Den här veckan ska vi köra lite kemilektion faktiskt på själva forskningskollen.
Ja. Okay.
Jag tyckte att det kunde vara lite roligt idag när vi pratar ändå om liksom kärleksrelationen under småbarnsåren visserligen. Men kärleksrelation, vad är egentligen kärlek?
Ja.
Och det finns ju 1000 litteratur, dikter, sånger och genom årtusendena och hjärtat och heart och total eclipse of the heart och hjärtat och smärtan och hjärtan och smärtan. Och egentligen så är det ju inte i hjärtat det händer allra mest utan i hjärnan.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle ha lite kemilektion kring vad är det egentligen som händer i hjärnan när vi pratar om kärlek.
Okej.
Vore inte det kul?
Mycket intressant tycker jag.
Mm. Det är ju många forskare som har försökt svara på frågan vad kärlek är egentligen. Bland annat då ett forskarteam på Rutgers som beskriver att romantisk kärlek, det kan brytas ner i tre delar. Det liksom finns tre pusselbitar i romantisk kärlek. Det är lust, det är attraktion, förälskelse kan man kanske säga där också, och det är anknytning. Och varje sån här kategori eller pusselbit har liksom en egen uppsättning kemikalier eller hormoner som spelar jättestor roll.
Mm.
Och det är ju så, som sagt styrt från hjärnan då. Så vi börjar med lust då, sexuellt begär. Det finns hos alla arter och det är ju liksom evolutionärt jätteviktigt, för annars dör vi ju ut om vi inte känner lust. Det måste vi ju göra. Och det här vill jag säga som en parentes, är inget bra argument om man vill liksom ligga ikväll, att så här, vi måste, det här är vårt ansvar att föra arten vidare. Men det här är liksom styrt av till stor del av hormonerna testosteron och östrogen.
Mm.
Och de här kopplas ju ofta till att det är manligt och kvinnligt hormon. Men faktum är att det är ju testosteronet allra mest som gör oss liksom upphetsade och att vi vill ligga. Så testosteron, det har vi ju allihopa.
Okay.
Alla arter har det. Män har mer och vi har lusteffekt av östrogen också, men inte lika starkt visar det sig. Däremot så ser man att det finns lust även i östrogenet, eftersom en del kvinnor rapporterar att de är som allra mest sugna på sex under ägglossning, och då är östrogenet jättehögt. Sen kommer vi till attraktionen. Det är ju spännande för det är närbesläktat, eftersom om man är attraherad av någon så brukar man ju också vilja ligga. Så de hänger ihop lite grann. Men de är ändå separata fenomen, eftersom den ena kan ju förekomma utan den andra. Man kan känna attraktion men inte vilja ha sex. Och man kan vilja ha sex utan att vara särskilt attraherad ibland. Attraktion, det är starkt kopplat till vårt belöningssystem. Och här finns det två hormoner som är väldigt viktiga. Dopamin, det är det där hormonet som får oss att må väldigt bra.
Mm.
Och norepinefrin är också en viktig spelare. Och de här kemikalierna, de får oss att känna oss energiska, euforiska, lite yra. De leder också till minskad hunger och minskat sömnbehov. Och det kan man ju verkligen känna igen i extrem förälskelsefas, att man typ inte behöver äta och sova. Man är ju nästan men typ som hög.
Ja.
Ja, och då är det de kemikalierna som är viktiga där. Och så slutligen då anknytningen.
Mm.
Tycker jag är intressant att det är de här tre komponenterna ändå när man tänker på just kärlek. Det är väl den komponent som verkar vara viktig för liksom att relationerna ska hålla och vara långvariga.
Mm.
Anknytningen är ju avgörande för vänskap, för föräldrar-barn-relationen och så vidare. Och två primära kemikalier här är oxytocin och vasopressin. Och oxytocinet känner de flesta igen. Vi brukar prata om det som lugn och ro-hormonet. Mm. Det spelar stor roll och utlöses under amning, men också under barnafödande och under sex.
Mm.
Och barnafödande, jag vet inte med dig, men jag tänker inte så här lugn och ro just under barnafödandet. Men det är liksom faktiskt inte.
Nej.
Och kanske inte heller lugn och ro under sexakter alltid.
Nej.
Men det är liksom det där anknytningen, att bonda liksom. Okay. Där är det jätteviktigt och det är väl det man håller på med när man föder barn också och har sex. Ja. Inte alltid, men ibland i alla fall. Så tre rätt olika aktiviteter, men alla liksom är knyta an kopplade. Jag tycker det här är jättespännande att tänka att vi är så himla biologiska varelser.
Man tänker ju aldrig på
det. Man tänker aldrig på det. Man tror att man så här går omkring och tänker logiskt i sina pannlober och gör olika rationella, fattar olika rationella beslut. Men det, så är vi inte. Vi är ganska liksom kemiska. Och det här är såklart inte heller hela bilden av kärlek. Men vi är lite mer av en kemisk cocktail än vad vi kanske tror när vi slår på vårt logiska tänkande.
Vi har fått in en fråga från en lyssnare som är ganska övergripande. Och vi brukar ju liksom göra en sån summering i slutet av avsnittet.
Ja.
Så jag tänkte att vi kanske kan ha med den här frågan då. Som också blir som en form av sammanfattning.
Mm.
Frågan går så här. Hej, jag skulle älska om ni kom med lite tips till ett trött par som fått ett ganska krävande barn. Vi har noll tid till något annat och har börjat tjafsa mer. Känns som vi kommit en bit ifrån varandra. Jag undrar, 1. Hur hanterar man den stress som uppstår med dålig sömn och skrik på nätter? Och även dagar, står det inom parentes. 2. Hur hittar man tid för varandra? För oss är det omöjligt. Plötsligt är dagen slut och vi är jättetrötta. 3. Hur viktigt är egentligen egen tid?
Jag börjar med 1 då. Hur hanterar man den här stressen som uppstår med dålig sömn och skrik på nätter och dagar? Det ju, känner vi ju alla igen. Och det kan också vara väldigt svårt att hantera stress mitt i kaos och sömnbrist. Och när man är mitt i det så känns det som att det aldrig kommer ta slut. Att man kommer aldrig mer få sova. Men det får man ju oftast.
Ja.
Här tror jag krävs liksom praktisk problemlösning, att tänka i små förändringar. Och du och jag pratade om det inledningsvis, att ja, men man kan få en sovmorgon var, eller man kan, och det kan vara svårt i sig. Mm. Men det är oftast bättre att göra små förändringar än att göra ingenting alls. Så hur kan man dela upp lite tid? Hur kan man ge varandra en extra halvtimme här och där till exempel? Om man behöver sova i kapp lite till exempel, och att man försöker se till att det blir någorlunda rättvist också där. Och sen tror jag också man kan lyfta blicken till längre fram. Det kan vara värt att hålla i minnet i liksom infernot av blöjor och nappflaskor och vällingpulver, och det liksom rubbar hela den här tänkta familjelyckan. Vi skulle ju ha det så mysigt och så är det bara kaos och jobbigt. Att den där stormen, den brukar ju liksom bedarra. Och sen det där, hur hittar man tid för varandra, det känns omöjligt. Där tror jag det bara är att man behöver återigen sätta sig ner en kvart när man har liksom en ledig stund och planera in det. Det låter jättetråkigt, vad härligt det vore om det kunde flyta av sig själv och man kände sig någorlunda utvilad. Men gör man inte det så blir liksom scheman nästan och regler och att bestämma så här, hur ska det se ut. Jätteviktigt, för den där tiden den kommer liksom inte av sig själv när man har små barn som sover lite och väsnas mycket till exempel. Så återigen är ju de där korta stunderna, en kvarts kopp te, en halvtimme serie i soffan ihop, och prioritera det och bestämma att man ska göra det och inte lägga sig med sin telefon om man har bestämt att man ska ha dejt i soffan i 20 minuter när det är tyst i huset för en gångs skull kanske.
Ja, man får ju kanske också anstränga sig för varandra.
Exakt. Och sen, hur viktig är egentligen egentiden? Vi tycker olika här. Ja, det är ju individuellt hur viktig den är. Ibland är den viktigare än att hitta tid tillsammans i parrelationen, att man får vara i fred, så gå ut och jogga, ge varandra en varsin kväll ute med någon vän, med allt vad det då innebär. Och försöka kompromissa och förstå att man har lite olika behov i det där. Och återigen, det kan verka så himla tråkigt att hålla på med rättvisa regler, vem har varit mest själv och inte, eller att planera saker. Men när de här sömntimmarna är så få så blir vi också väldigt egoistiska och måna om att vår egen tid och att den ska bli som vi vill ha den. Och då kan det behövas lite rättvisa och tråkiga regler som sagt.
Ja, men bra sammanfattning. Och alltså, jag tycker också någonstans ibland så... Jag tänker på det själv också, att man ska inte vara för hård och tuff mot sig själv heller. Och framförallt liksom våga prata med sin partner, för det underlättar väldigt mycket. Jag tror det är också det att man ibland kanske känner sig obekväm eller inte vågar riktigt vara helt ärlig med vad man känner.
Nej, men just det.
Jag tror att man hittar mycket liksom stöd och tröst i det.
Ja.
Jag gör det när jag gör det.
Ja.
Det förhindrar också konflikter.
Precis, och jag tänker en förlängning av det som du säger nu, att ta hjälp av varandra och våga beskriva när man är trött och jobbig är ju en jätteviktig sak, att man vågar det. Men man kan också ta hjälp av andra när det är tufft. Alltså man måste inte jämt fixa allting på egen hand. Och vi har ju ganska svårt att be om hjälp i vår tid, tänker jag. Och kanske i vår del av världen vi bor i. Och sådär. Det ser ju olika ut det där, hur mycket man lägger sig i varandras familjer och kommer in och hjälper åt. Och it takes a village to raise a child. Ja. Det gamla begreppet, så jobbar ju inte vi så mycket här. Men att man så här ibland vågar visa sig trött, sårbar, hängig och orkeslös och ringa någon vän eller någon familjemedlem, någon förälder eller sådär. Det är faktiskt en styrka att kunna göra det också.
Ja. Vi börjar ju närma oss slutet av säsongen för Relationellt.
Vi har ett avsnitt kvar.
Ja, men precis. Och då tänker vi ju att vi ska tillägna det till sommarsemestern.
Just det.
Och blicka framåt.
Vi ska blicka framåt. Kommer en sommar, undrade jag i morse när jag gick ut på trappan när jag skulle hit till dig. Och sen så argt vände och gick in och hämtade dunjackan som jag har haft hela vintern.
Ja. Men sommaren kommer.
Det är snart maj och det är så här kallt. Ja. Jag orkar inte längre.
Men Valborg brukar väl aldrig vara fint väder? Det är som midsommar.
Det är kallt på Valborg och midsommar.
Det kommer såklart. Vi kommer ha varma stunder i alla fall under sommaren.
Det kommer vi ha.
Och vi kommer ju ha sommarsemester. Mm. Där vi exempelvis kommer befinna oss på en resa eller i en stuga med familj och släktingar och vänner.
Ja.
Då kan det ju hända mycket. Relationerna emellan.
Minst sagt. Det där med yttre underhåll, att måla väggen, det gör vi. Men det inre underhållet där ute i stugorna, hörru.
Ja, det finns mycket att prata om. Och har ni lite funderingar eller orosmoment som ni känner inför er sommarsemester, så skicka gärna in era frågor till mig och Anna på Instagram, Relationellt Markstreck podcast, eller min och Annas respektive individuella Instagramkonton.
Japp, det går bra också.
Mm-mm. Och fram tills dess säger vi helt enkelt tack för att du lyssnar.
Hej då!
Puss och kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.